When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Och där säger vi välkomna till ännu ett avsnitt av DIF-podden. Denna gången besök utav Haris Radetinac. Välkommen.
Tack så mycket. Tack.
Hur är läget?
Det är bra. Man ska inte klaga. Man är i Spanien.
Bor bra. Äter bra.
Ja, det kan man inte säga.
Men du sa lite nu innan att det har varit lite jobbigt med att byta underlag ett par gånger.
Vi ska inte avslöja det. Nej, det är klart. Det tar ju lite när man byter underlag. Men det är lika för alla.
Det är bara bita ihop helt enkelt. Haris, vi har skrivit lite då och då. Det har alltid dykt upp någonting. Jag har varit sjuk, du har varit sjuk, barnen har varit sjuka, alla har varit sjuka. Det här är ju en gäst som jävligt många djurgårdare har varit sugna på att få lyssna till. Så det är, känner ingen press nu, men det ska
nej,
bli.
Nej, men be om ursäkt, men det är så när man har familj och barn på dagis. Det dyker upp något som man du, inte förväntar sig.
För mig behöver du inte be om, jag vet
nej,
det.
Men till... Ja. De som är,
till de som inte fattar.
Ja, precis. Eller de som vill ha mig på det.
Ja. Men vad fan, vi är väldigt nyfikna på, vi tar allt från början egentligen. Den 28 oktober så föds en Haris Radetinac i Novi Pazar. Säger
ja,
man så?
Ja, precis. Stämmer bra.
Dåvarande Jugoslavien, idag Serbien.
Yes.
Hur var din uppväxt?
Ja, du... Jag minns ju bara bra. När man är liten, man tänker inte på de här runt omkring och konsekvenserna, vad som allt kunde ha hänt. Man lever som alla andra barn. Liksom. Man är i lilla bubblan. Men jag är glad för den jag är och den uppväxt jag har haft. Och den har varit bra på många sätt. Jag uppväxtes med min mormor och morfar. Mina föräldrar skilde sig när jag var bebis. När jag var 3 månader gammal, så uppväxtes med dem och hade jättebra.
Men du hade fortfarande relation till dina föräldrar, eller?
Absolut. Ja. Min farsa flyttade till Sverige 1992. Morsan bodde kvar och båda gifte sig om.
På olika håll?
Ja, min mamma är kvar där nere och farsan är i Sverige.
Har du någon syskon?
Jag har syskon i Sverige, 3 bröder. Samma pappa, och sen har jag från mammas sida två bröder och 2 systrar, tvillingar. Så de är där nere, och från mammas sida och från pappas sida är uppe 3 bröder.
Hur var det då att växa upp med pappa på distans i ett annat land?
Nej, men man tänker inte, som jag sa, när man är liten, man tänker inte så. Kallar ju min morfar och mormor som för mamma och pappa. Så jag såg dem mest som mamma och pappa. Men det är klart jag hade kontakt med båda farsan och morsan och träffade dem, och farsan kom ju då 2 gånger om året där nere i Novi Pazar och träffades då när han var där nere. Sen kom ju frågan när jag var typ 17 om jag ville komma upp till Sverige. För det, när, när man fyller 18 blir det svårare att komma till Sverige. Och då sa jag, okay, men då testade jag. Och då tänkte jag mer på fotbollen att bo i Sverige.
Jag fattar, fattar. Det var din pappa då som frågade om du ville komma.
Ja, precis. Om jag ville komma. För det är bättre förutsättningar här än vad det är där nere.
Så det var inte så liksom, kopplat till hela konflikten som var liksom, Jugoslavien kriget egentligen?
Nej, egentligen inte. För det var, allt var ju klart. Liksom. Det är 2003. Liksom. Det är ju, alla bodde det var ju normalt. Den där jag upplevde var liksom, som man var, man ska kalla det, det var ju någon natt och liksom skickade lite granater och bomber. Men det var...
Märktes det i din stad?
Ja, men de inte, alltså, de skickade inte mot civil folk. Det var ju mer för att vart är baserna, vapen och sånt. Sen att det finns korkade människor att lägga vapen i vårt finns vanliga folk, det är en annan sak.
Mm. Men okej, jag kan köpa att man som barn lever i sin bubbla och kanske inte reflekterar över saker som du gör idag. Men rädsla har ju barnen då. Var du rädd någon gång?
Ja, det är klart. Det fanns ju några nätter när, liksom, när hela huset skakar och man ser liksom, bomberna runt omkring som liksom smäller. Så det är klart, man var ju rädd. Men inte som man dagsläge man hade tänkt liksom igenom vad som allt kunde ha hänt. Liksom, då liksom, som jag sa, man var ju liten. Det är klart, man var ju rädd vissa nätter när fönster skakar och håller på att gå sönder. Men inte i det... liksom i hela stora, men liksom nu när jag tänker att det har gått mycket värre. Man åkte ju, minns som idag när någon bombade ner en byggnad mitt i stan där vart de hade lagt vapen, och man åkte dit direkt efter och liksom smält för att se hur det ser ut på cykel. Och så kom det igen den här signalen, de kom på väg bomba igen, då liksom, då var det liksom hoppa på varandra för att komma hem. Så det var väl de två, tre gånger jag minns som idag.
Jag förstår. Hur tror du att det har påverkat dig? Alltså och få höra flyglarm och den typen av saker.
Alltså, det är klart man var ju lite, men jag tror inte det påverkat så mycket som om jag hade liksom haft familj, liksom egna barn och sånt. Man var ju, som jag sa, man var liten. Men hade det hänt nu så hade det påverkat mig mycket mer än vad det påverkat mig då. Men det är klart man var ju rädd att förlora de nära och kära.
Mm. Och fotbollen då, när började du med den?
Jag minns liksom när jag var liten, kanske 4-5, på gator och skolka från skolan för att spela fotboll och man kanske inte säger för mycket, men i skolan var liksom raster och sånt, folk gick och käkade, jag gick ut och spelade fotboll, och man kanske ska dumt att säga här, men man hittar någon som är mobbad och låg honom i målet och skat och sånt, så det var fotboll handlade ganska mycket om.
Har du spelat i samma klubb i Serbien hela fram till?
Jag har spelat i samma stad. Spelat ganska länge i som heter Novi Pazar, men de hade ett lag till som heter Jošanica, där spelade ett och ett halvt år kan man säga. Men jag har liksom hållit mig där, för att då är jag liksom fortfarande 17 när jag flyttade till Serbien, så liksom det var inte att jag var runt Serbien.
Så sågs du som någon större talang där, eller var du bara en i mängden?
Alltså jag vann ju pris 2000, det kan vara 15. Jag var 15 eller 14 när jag vann som största talang i regionen där. Det heter Östergötland. Sen åkte jag på en skada som var borta 3 månader. Vart biten med en hund på gatan. Så,
vart då?
Vaden är ganska stort där.
Var borta 3 månader på grund av det? Det måste ha varit ett ordentligt bett.
Ja, för att de måste lägga tillbaka hela muskeln.
Vad var det för hund?
Jag tror det var schäfer, men det var en sån här gatuhund som kom bakifrån.
Vi är lite rädda för katterna som finns här.
Har du sett dem här? Har du tänkt på dem? Att de är väldigt... De kan inte bete sig riktigt.
Nej, alltså jag är inte rädd. Jag har blivit biten, men jag är fortfarande inte rädd så mycket av, liksom, av hund. Eller liksom, i Sverige är det liksom mer... Liksom, väl uppfostrade än vad det är där nere. Där finns ju mer gathundar.
Otrolig historia.
Ja, det finns ju mycket.
Sätt en rubrik om här är som hundrädslan.
Biten i vaden. Ja, det är otroligt. Men liksom du, när du fick det här, när farsan började snacka om att fan, ska du inte ta och komma hit? Och då var det ändå, kände du att du liksom hade en framtid inom fotbollen? Trots att du ändå, där är du ju 17 år säger du. Mm. Tänkte du någon gång, fan, som 17-åring ska åka dit, slå mig in i svenska marknaden, att det kan ta tid och sånt?
Alltså jag visste inget om Sverige, om jag ska vara riktigt ärlig. Men problemet var där nere att det är oftast de som hade pengar som föräldrarna liksom kunde investera som fick spela. Och just när den åldern kommer, när man tränar med A-laget i vissa veckor, så om man känner att man är tillräckligt bra för att spela och inte får den chansen, då liksom du väcker klockan att man vill göra något annat. Och sen kom den där att farsan frågade om jag ville flytta. Mitt huvud var liksom testa fotboll för att se vad det är. Och brorsan berättade ganska gott om fotboll och om Sverige. Så i min tanke är det bättre att komma bort därifrån. För att har man inte pengar så får man inte den chansen man förtjänar.
Det där sa Milic när han var här också för 10 år sedan. Han som kom från Kroatien, att... Han fick också erbjudanden om att spela i ungdomslandslag, men det var liksom mot
betalning.
Och då ville han inte vara med, typ. Eller så hade han inte pengar.
Jag kunde kanske med farsan och sånt, men de kunde kanske betala. Men i min tanke, när man vet att man är tillräckligt bra och man förtjänar att spela och inte får den chansen, då vill liksom ingen dö betala. Mm. Jag vet ju när man var junior, så de som satt på bänken fick ju chans att vara med i A-laget. Fast de var inte ens i närheten och peta med eller någon annan i laget. Och så får de chans för att alltså, hoppa över. Liksom det.
Är det inte konstigt att Serbien är så bra på fotboll om det är sådana problem?
Nu snackar vi om en liten stad. Men är du i Röda Stjärna, Partizan Belgrad och de här större klubbarna, så vill du liksom ta fram talangerna och sälja för stora pengar.
Där finns inte samma sak pengar.
Jag kan inte uttala mig, men det kan ju finnas när man är ungdom att man blir pushad för att få chans. Men samtidigt, fotboll är ju, man kan kalla business. Folk vill ju ta fram sina egna talanger och sälja för stora pengar för att klubben ska kunna leva och vinna titlar och komma ut i Europa.
Verkligen. Var tog du vägen då när du kom till Sverige? Var det svårt att besluta förresten?
Ja, det var riktigt svårt beslut. Man lämnade nästan i princip allt.
För du är ganska gammal. Jag tänker så här, 17 år, du slits ju från ganska mycket.
Ja, men det är hela ungdom och alla vänner och i princip hela familjen, förutom att min farsa och mina halvbröder som var i Sverige. Så ska jag lämna alla dem och liksom bara liksom. Men min tanke var ju liksom bara fotboll och sen kanske komma tillbaka och leva där nere igen.
Men då hade du kunnat flytta tillbaka efter ett år.
Om jag ska vara riktigt ärlig, första halva året var det jättejobbigt. Jag kom ju, jag minns som idag att jag kom 2003 och i januari. Och det var snö till knäna. Det var minus 10, minus 50. Och då sa jag till mig, vad fan har jag kommit?
Du hade ingen dunjacka när du landade?
Nej, men jag hade ju jacka. Men jag tänkte, det var ju kolsvart och det var ju skrämmande. Och sen mina bröder gick ju i skola som sagt. Och det var ju liksom... Det var ju halvt jobbigt. Jag fick inte direkt börja. Liksom, man var inte på sån här termin för att liksom klicka igång för att börja lära sig svenska och sånt. Så man var ju första månaden bara hemma och liksom väntade på att de skulle komma från skolan för att hitta på något. Så det var många nätter man inte sov ganska mycket.
Pratade du engelska när du kom?
Nej, jag pratar bättre nu, men nej, det gjorde jag inte.
Ingen svenska alls?
Ingen svenska alls, och brorsan hjälpte mig ganska mycket. En av de äldre med, förklara, bara träna med juniorerna i Linköping, så hjälpte mycket där, och så därifrån började jag liksom försöka lära mig själv.
Du kom in i fotbollen snabbt då, så att säga.
Det var min tanke, det var tjata min farsa hela tiden.
Ja. Är det vedertaget, vilken stad är det, Linköping vi snackar om?
Precis, jag flyttade till Linköping 2003.
Men det var inget problem att få en plats i laget? Liksom, så där, bara knacka på och fråga hej för att börja spela? Liksom.
Nej, min brorsa tror jag spelade, om det var Linghem eller vad det var. Och då sa jag, vilken är bäst klubb i Linköping? Då ville jag liksom gå dit och träna med...
Åtvidaberg?
Nej, Linköping då, 2003. Och då ville jag, sa jag till honom, jag ville träna i bästa klubb som finns i Linköping. Då visste jag inte ingenting om Åtvidaberg eller Norrköping. Då visste jag ingenting om liksom runt om... Du säger bara om staden, den bästa klubben, då vill jag gå dit och träna. Mm. Nej, de är för bra. Jag bara, nej, men vi går dit och testar. Och då var liksom, han var liksom lite så här, nej, det är bättre här. Jag bara, nej, vi ska testa dit. Så sa jag till farsan. Och så kontaktade de där borta, hur de gjorde det vet jag inte. Så gick vi träna och imponerade första träningen direkt. Och sen fick vi skriva de här.
Måste det vara ganska svårt att bara, det är många som ringer klubbar och säger vill träna, men få chansen. Alltså det är...
Men jag tror att
Du hade ändå ganska bra CV från...
Det vet jag inte, men det var ju mer att vi skulle testa bara en dag. Mm. Och jag kommer ihåg, det var i ridhallen som kallade i Linköping här borta. Och då liksom... Jag kunde inte ens svenska, så jag bara tog bollen, bara göra mina grejer. Och sen, ja. Sen efter det så ville de att vi skulle komma hela veckan och träna med dem. Och då tränade vi hela veckan, sen skrev vi på papper att vi... Ja.
Ett ungdomskontrakt då, eller?
Nej, det var ingen kontrakt, det var ju bara typ att få liksom, vad är, licens eller vad det är. För att,
typ medlemskap nästan.
Ja, typ, som jag, men jag tror det är mer licens att vi tillhör, att vi får ja, träna och spela med dem. Och sen kom jag samma år upp till A-laget och började liksom träna dem.
Men var du dominant eller i A-laget?
Alltså, jag var ju bra på träning, men då var det liksom, man fick inte chans, för de var ju på väg att åka ut från division 2. Och man fick inte chans. Man får spela med B-laget och junior, allsvenska eller vad det var. Och sen åkte de ut och sen flyttade de upp i A-laget och sen då spelade jag.
Du spelade division 3 då?
Ja, och sen tog upp dem till division 2 och sen flyttade jag till Åtvid.
Hur gammal var du då? 19?
Ja, 19 blir det. 19 eller 20. Minns inte rätt. Mm. Någonstans där. 19,
vart spelade de när du gick dit?
Åtvid, de spelade i Superettan.
Ja. De har ju gått väldigt mycket upp och ner senaste
åren. Ja, senaste åren. Ja.
Var det stor skillnad mellan Linköping och Åtvid?
Fotbollsmässigt?
Ja, fotbollsmässigt och organisationsmässigt. Och...
Ja.
På vilket sätt?
Allt. När det gäller fotboll, det var ju litet, men det är liksom organisation och allt runt omkring. Liksom mer liksom, de ville vad de vill med fotbollen. Det var ju mer proffsigt än vad det är i Linköping, tyvärr.
Skulle du säga att det är större skillnad liksom mellan Linköping och Åtvid än vad det var sen mellan Åtvid och Mjällby och Mjällby och Djurgården när du kom? Eller är det stora steg hela vägen?
Alltså, Åtvid och Mjällby, det är nästan samma. Det är mer familjärt, litet och liksom, ja, som lite liksom mer familjeklubb. Liksom. Man tar hand om varandra liksom närmare, mindre. Det är ingen press, det är ingenting. Men det är ju stor steg när man kommer till det. Som Djurgården. Det är stor klubb och sen kommer det liksom, det är folk runt omkring som, ja, som ställer höga krav, fast att folk inte tror, men man får ju få höra och då vill man liksom göra det bra. Och sen speciellt när man är i det läget när jag kom till Djurgården, så var det inte jättebra läge. Så det är ju stor press.
Nej, men du hade varit en och en halv säsong tror jag i Mjällby, va?
Och sen, en och en halv?
Ja, var det inte det?
Jo, länge i Åtvidaberg, 5 år. Ja. Det är ju mycket A-lagsfotboll du hann med dig.
Ja.
En allsvensk säsong, 2010.
Ja. Yes, stämmer bra.
Gjorde du mål?
Ja, mot Djurgården på stadion.
Ja, det där.
Vajo stod.
Jag kommer ihåg det. Bosse var kommentator.
Han kunde inte säga ditt namn riktigt.
Harry Tinas, kan jag säga.
Det är riktigt farligt här.
Ja, det är en jättebra hörna där Jesper Arvidsson kommer först. Och det är Roja som står och skärmar framför målvakten. Och Kebas Isaif får rensa den i sista stund till en ny hörna från vänster.
Hallingström i nicken och här kommer en ny hörna. I den 35:e matchminuten för Åtvidaberg. Och den är i mål, Raditinac! Nu har man gjort mål. Åtvidaberg leder och det är Raditinac som gör målet efter 35 minuter.
Ja, ytterligare en bra hörna från Kristoffer Karlsson. Och Harry Rydner kommer med fart, kommer upp riktigt högt. Och han får ju stå i stort sett omarkerad och nicka från nära håll. Och dålig markering, bra hörna. Oj, vad skönt för Åtvidaberg och Harry.
Det var ju våran första mål. För vi slog rekord eller inte, men vi var typ en av de sämsta lagarna som inte gjort mål i allsvenskan. Vi hade ju några kris, men vi vann inte.
Ni gjorde 2 mål till den matchen, fast ja. Självmål.
Ja, precis. Det var... ja.
Lyssnarna kanske minst, vad då publiken sjöng OFF, de gör alla våra mål. På...
Jag minns allt. Och nummer 11 var fulla skurren och sjöng till mig. Jag minns allt.
Det där har ju dött ut lite grann, att man, liksom, att man väljer ut ett mobboffer och hånar från läktarhåll. Det görs inte så mycket längre.
Vad hade du för skor?
Jag hade typ rosa Nike. Eller lila eller något sånt. Ja. Nummer 11 var fulla skurren, men jag hade gjort mål då. Ja. Och sen visste inte, jag sprang ju där på den sidan mot taget där på Stockholms stadion, där vart klacken var. Och då var liksom hela halvveckan sen. Ja. Men det är sjuka självmål också. Jag minns som idag.
Vilka var det som gjorde dem? Jesper Arvidsson var i min match, men han gjorde inget, va?
Nej, det var Arberis da Silva, mittbacken, som gjorde första målet. Han slängde sig nästan som Henke Larsson.
Fast eget mål.
Eget mål. Och sen hörna Pontus Karlsson, tror jag, nickade in den.
Hur kommer det sig att du kommer ihåg det här så bra?
Men det var ju liksom våra första mål i Allsvenskan.
Alla tre.
Vi flyttade upp, ja, alla tre. Och det var just mot Djurgården. Det är ändå stor klubb, det är klart man kommer ihåg det. Sen resten kom inte ihåg så mycket mer i den säsongen.
Vi kollade på målet innan vi, kommentatorn säger 573 minuter eller någonting.
Jag kom inte med det ganska länge.
Det är ju nästan 6 eller 7 matcher.
Ja, det var 6 eller 7 matcher. Ja, vi hade 2 krismatcher, tror jag, något sånt innan. Och sen. Ja.
Vad säger man i laget så här efter match 4 och fortfarande inget mål? Vad säger man?
Jag kommer inte ihåg, men jag tror inte det är jättepositivt. Man försöker hitta någon utväg. Men efter det så tyckte jag vi skötte oss ganska bra. Vi åkte ut på målskillnad.
Mm. Du följde med Åtvidaberg ner då?
Ja, tyvärr.
Du kände att det var tillräckligt bra för att stanna kvar i Allsvenskan? Eller?
Ja, jag fick ju... Jag var ju typ 4-5 klubbar och lagt bud, men de vägrade släppa mig fast ett år kvar på kontraktet.
Okej, för du spelade ju 2 år till i Åtvidaberg?
Eller? Efter den? Nej. Ja. Jag tog upp dem och sen lämnade jag.
Okej, du kan lämna. Ja.
Och då blev det Mjällby. Efter Mjällby så... vi släpper Mjällby lite, vi hoppar över till. Då var det... Du valde mellan Djurgården och AIK. Kommer du ihåg det?
Ja.
Vad var det som föll på, varför blev det Djurgården?
Pengarna.
Faktiskt inte. Jag fick mer pengar av Häcken än Djurgården. Mm. Jag fick ingen bra känsla när jag satt med deras sportchef i Växjö. Jag fick ingen bra känsla och sen jag tänkte...
Häckens sportchef?
Nej, AIK.
Okej, okay, Väström då?
Alltså. Ja, Väström. Jag satt i Växjö. Ja, hade möte med dem innan jag hade med Djurgården och det kändes inte rätt. Jag fick bara känsla att det här känns inte rätt. Och sen,
var du nära med Häcken då eller?
Ja, jag var nära med Häcken när jag var med AIK. Och sen kom Djurgården i bilden. Och sen jag fick ingen kontakt med Norrköping, men vi satt ju i Stockholm, träffade Janne och pratade lite bara. Då var Janne tränare i Norrköping. Men han gillade mig mer, gillade. Och sen det gick ju ganska fort med Djurgården på 2 dagar typ. Och sen för det skulle stänga fönstret.
Du hade väl kontrakt? Du köptes liksom loss?
Jag tror inte det var så stora pengar. Okay. För de visste att jag ville.
Okay, men du hade gjort klart att du ville lämna och då var det många klubbar.
Nej, men jag satt dem i en bra position. Mjällby, vi kan inte ta Europa plats och vi kan inte åka ut. Och vi hade ganska många poäng då. Mm. Och då sa jag att jag ville lämna och sen var många klubbar som var ute efter mig. Och då sa Thomas då, han var jättesnäll. Sen första dagen när jag flyttade till Mjällby. Du sa, men vi hjälper våra spelare. Om de vill vidare så hittar vi lösning.
Ja. Och då, många kanske har glömt det, men det var inte Bosse Andersson som var sportchef då. Han kom in ett halvår senare.
Yes, stämmer bra.
Så, hade du möte med Grönhagen då? Eller var det med?
Jag hade inte möte med någon. Det var ju agenten som sköt allt. Och jag bara åkte till Stockholm och bara skrev på.
Du presenteras, du blev värvad till Djurgården 9 augusti 2013. Det är en ganska intressant första intervju du gör på Kaknäs. Visst är det med Ville eller med Pedda?
Med Pedda.
Pedda är det. Du beskriver dig själv som, liksom, det som är så bra med dig är att du skadar dig aldrig.
Ja, det var det sämsta jag har sagt.
Men också en annan ganska så här, kul grej att kolla på. Du får frågan om så här, familj och så. Du är så jävla säker. Nej, alltså, jag vill ha familj. Jag ska ha så här många ungar och det kommer snart, alltså i framtiden. Först ska jag bara spela fotboll, jag skadar mig inte, men familj kommer sen. Det är ganska roligt att kolla på det. Det är så självklart att det bli ungar.
Jag har inte sett det. Nej, men jag gifte mig precis där 2012. Och du liksom, det är väl tanken när man gifter sig, man vill ha familj och barn.
Och, inga problem där, sen var det bara...
Nej, men nu har jag 3 fina pojkar så jag är glad för det.
Jag tror till och med att du säger 3 barn. Jag vill ha 3 barn.
Ja, det är mycket, mycket möjligt.
Målmedveten här. Ja. Ja, det gillar vi.
Ja, då får jag tacka min fru för den, att hon...
Du hade inga barn då, eller? När ni flyttade till Stockholm?
Nej, jag fick första 2016.
Okay. Men...
Därav att han säger det i intervjun.
Ja. Men du kom till Stockholm. Du hade ju lite svårt att ta plats i laget i början.
Det som jag sagt, jag kommer i svår vad ska man säga, Djurgården i svår situation. Och,
det gick ganska bra för Djurgården. Alltså,
ja, men, när jag kom så vann vi, jag tror vi vann 10 av 11 matcher.
Ja.
Vi låg ju på kvalplatsen när jag skrev på.
Ja, det var ju den här säsongen Högmo tog över.
Ja, precis. Bra. Precis. Och jag vet inte, oftast beror det på vem som vill ha det i laget. Är det tränare eller sportchef? Och om i så fall om Högmo kanske inte visste vem jag var eller vad det var, så spelade han kanske med andra spelare. Men jag spelade ändå av de 10-11 som har kvar, spelade typ kanske 5 från start eller något sånt, och sen hoppade in och resten. Men det är ju fotbollen, man kommer mitt i säsongen, man byter från lag till annat lag. Och...
Men hur var det utanför fotbollen och liksom hitta rätt i Stockholm? Om jag minns rätt så hittar du inte rätt på en gång. Du har flyttat lite, va?
Nej, jag bodde först i de här Djurgården-lägenheten som fanns på Gärdet. Och sen letade vi för att köpa, för de sa det är bäst att göra det. Sen, jag kan inget om Stockholm då. Och visste inte heller hur bra det är att köpa, liksom, att man investerar mycket pengar som helst. Man var liksom er dragen och liksom, tänker liksom att betala så mindre som möjligt. Så flyttade jag söderut där vid Solberga, vid telefonplan där borta. Älvsjö. Och där bodde jag fram till 16, tror jag. Något sånt.
Och nyligen köpt hus?
Och jag har bott nu i Kungsholmen, och sen nu har jag köpt hus.
Såg du på Instagram? Att du har köpt hus alltså?
Ja.
Vi ska inte säga vart, men...
Nej, men det är ingen fara. Det,
ja. Sverige är ju som det är. Det är bara att googla här i sådana tider. Så står det adress. Liksom.
Det är ingen fara. Ja.
Men första tiden då? Alltså, sen då? Liksom att... det är ju lite liksom så här, nu flyttar vi fram, ofta när man nämner dig så blir det ju så här, korsbandsskadorna. Sommaren 2015, yes. Så är olyckan framme första gången.
Mm.
Vad tänkte du? Minns du situationen?
Det minns jag.
Du på träning?
Ja, på träning. Jag minns ju, det var ju ingen bra minne, om man säger så. Det kom inte gå bort från mitt huvud.
Hur var situationen? Eller vad hände?
Jag var ju 4-4, men jag sa på träningen att jag gillar inte förlora. Jag tror vi låg under och sen jagar man pressar. Och sen Sebastian Andersson, tror jag, som hade bollen framför sig, försöker hinna i fatta honom. Och när jag hinner i fatta honom så ska han spela bollen i mitten och sen kanske max fart och sen bromsa på ett ben och så ska man sträcka med andra benet och liksom då klicka knät.
Det var bara liksom en liten
kropp? Jag var inte ens i närheten av honom. Det var mer att jag fastnade i gräset och sen i den farten så ska jag liksom sträcka med andra benen som i luften. Och sen, den vred sig och det small rejält och då visste jag att det är inget bra.
Kände du direkt att det här är illa?
Nej, det gjorde så ont så att jag är glad att det var bara korsbandet, inte något mer i knät.
Hur lång tid tog det innan du fick liksom definitivt besked att det här var...
Jag tror jag väntade på svullna. Jag vet inte om det var en vecka eller två eller vad det var. Så fick jag besked och sen tog jag operationen, jag tror en månad efter skadan. Så att svullna skulle ju gå bort.
Jag för mig att du sa en gång att du tänkte att det här var inte så allvarligt. Efter att svullnaden hade gått ner och man kan liksom springa.
Jag spelade brännboll och spelade volleyboll och det kändes skitbra. Jag tänkte det kan inte vara korsband. Man måste kolla igen. Men det är bara för att musklerna liksom skyddar ju. Men kommer man i någon sträcksituation så kan man ta sådana ännu mer.
Det är därför vissa typ civila personer inte opererar korsband för man typ inte behöver, eller? Du är väl expert?
Men... Ja, alltså förmodligen. Men man måste ju lite muskler som skyddar knät.
Mm.
Men man kan klara sig. Men det kan ju hoppa bakåt knät eller något sånt. Beror på om man är... Ja.
Trodde du att karriären var över där eller vad tänkte du?
Nej, jag tyckte bara det var jobbigt för att det var just den stunden gick ju båda bra för min egen del.
Ja, du var väldigt het den perioden.
Och, det var din livsform alltså då.
Och för klubben vi låg två. Så på det sättet, det tog ganska hårt på mig. När man spelar i en stor klubb och det går bra för dig och för klubben så kan det hända mycket grejer. Och det är ju där som man... tänkte att det var jobbigt. Men sen efter en vecka två så var jag tvungen att släppa och bara fokusera på vad jag kan påverka.
Men hur var det mentalt att veta så här, nu kanske det är ett år kvar tills jag kan, alltså går allting bra och jag tränar och det läker bra, stabiliseras och operation och hela den biten?
Det är klart man tänker på om operationen kommer gå bra och vad är det processen, och sen läste man lite av andra spelare, stora klubbar som har spelat, när de har kommit tillbaka och sånt. Så ville man göra samma resa som de andra som har kommit tillbaka på 6 månader, vissa på 4. Så man fått höra, läst en massa, ja, vad de har gjort. Men här har liksom varit en helt annan process. Det var mellan 9 till 12 månader. Och för varje månad så sa jag att det ser bra ut. Jag vill ju bara tillbaka. Det är ju så när man kan springa och börja skjuta boll, så känner man sig att man är liksom redo och färdig. Man är tillbaka, men man är långt ifrån det. Men det är så, man vill ju mer än vad man kan få egentligen.
För sen så är det sommaren 16, så gör du ett inhopp mot Gnaget några minuter.
Sen, ja, 30 minuter tror
jag. Ja, sen matchen efter startar du
mot Helsingborg.
Och då olyckan fram igen.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Ja.
1-0 tidigare i veckan. Här är Björkström. Fin skarv av Ranegi mot Radetina från våra kull. Ingen signal ifrån Glenn Nyberg.
Tyvärr tror jag han drar knät av sig själv i rätt stor utsträckning där. Adam Eriksson vet om det där också. Det här ser inte bra ut för vare sig Radetinac eller Djurgården. Jag tror han hamnar snett. Nu vet inte jag om det var högerknät som han hade problem med sen tidigare. Men det där, det ser väldigt konstigt ut när han löper in. Visserligen i duell med Adam Eriksson. Men jag tror faktiskt det är helt utan. Det är han själv som trampar foten snett i ett läge. Och det drar till i knät. Tyvärr så tror jag det där är en ny allvarlig knäskada på Radetinac.
Ja, vi får se hur det ser ut här för Radetinac. Det såg alltså inte ut att vara någonting direkt oschysst i den där duellen. Helt vanlig duell egentligen. Och Radetinac borta i närmare ett år med en knäskada. Nu är han naturligtvis otroligt orolig. För det här är förödande, till och med förödande för en karriär.
Japp.
Var det liksom en ren... Tror du att du kom tillbaka för snabbt? Eller var det liksom en ren slump alltså att det var samma igen?
Det kan man reflektera fram och tillbaka. Man kommer aldrig veta vad som exakt har gått fel. Men enligt video efter man har fått besked att man har gått sönder. Så liksom själva knät har inte... Jag tror inte kroppen hade tagit emot det. Själva korsband. Det har bara fladdrat. Oftast när det går sönder så brukar det liksom sitta på... Både upp och ner. När det visade att det har gått sönder. Men nu är det liksom mer att liksom bara flyter i ett knä. Liksom, som en liksom, att det inte har tagit emot. Sen, det kan man reflektera hur man vill. Men jag vet att jag gjorde allt på min rehab som man kunde göra.
Kände du andra gången då? Visste du då också att det här är illa?
Nej, faktiskt inte. Det gjorde ont en minut. Sen släppte det. Och då gick jag in igen på plan och började
springa. Just ja, just ja.
Började göra rusher, det kändes skitbra. Och sen helt plötsligt knä låste sig. Och jag kunde inte liksom sträcka den, jag kunde inte börja den. Så det, liksom, det gick inte att fortsätta. Och sen när jag gick ut, jag hoppade att det var bara menisk. För det var från enligt läkare så kände han att det fanns lite stopp. Det är ofta vad man gör så att man kan kolla om det finns en stopp. Finns det stopp så är det möjligtvis inte korsband. Kan vara skadad men inte liksom av. Men det var menisken som gjorde att jag inte kunde spela och den andra gången var båda korsband och menisk som var skadade.
Jag minns att Djurgården fick lite skit då för att alla var väldigt oroliga och så ville de ha en kommentar från Djurgårdens med team då som sa att vi tror inte att det är så farligt. Och sen så var allt rasigt igen.
Men det var det som gjorde mest mig arg att jag fick den förhoppningen att det inte är. Och sen man kände själv att det var inte så farligt. Och då är liksom mitt huvud, men det är inte det. Det kan vara menisk eller vad som helst. För det var enligt läkaren. Och sen när man får liksom avvakna till i rummet. Och sen kommer jag ut till min fru som står i korridoren med min kompis. Och sen gråter hon. Varför gråter du? Och du kände mig bra då. Vet jag precis vaknade. De hade kollat om det är korsband och fixat min menisk. Hon grät. Hon bara, vet du inte? Jag bara, vet vad? Men det är korsband. Och då liksom bara svart framför ögonen. Ja, då var jag så arg. Jag ville bara ta sönder allt. Och sen kom bussen. Han var, jag tror han grät till mig också. Han var skitledsen. Och sa att vi kommer inte an det, behöver inte oroa det. För det var min också.
Kontrakt gick ut va?
Ja, kontraktet skulle gå där samma år. Så, ja. Sen gjorde klubben bra och ja, fick kontrakt med lite prestationer och sånt. Om det blir bra så fortsätter det gå framåt.
Var det viktigt för dig alltså, just att känna att alltså, klubben inte lämnar? Alltså, för det är ganska enkelt för dem bara fan, du är skadad, stick, hej.
Absolut. Det är klart det är en viktig del för då får man en trygghet. Men samtidigt i mitt huvud, jag vill komma tillbaka. Jag vet ju, blir jag frisk så kommer jag kunna spela oavsett om det blir Djurgården eller inte. Men samtidigt är det skönt ändå en trygghet och att klubben litar på dig och ger den tryggheten både för mig och min familj. För jag hade precis fått unga. Och ja, så det var skönt.
Fick du inte ett 4-årskontrakt då? Eller var det året efter du fick det?
Jag fick 3-årskontrakt. För jag hade ju lite kvar av det kontraktet. Så jag fick 3-årskontrakt. Och det var ju liksom mer med jag måste spela vissa matcher för att det ska förlängas.
Okay.
Det är ju, du var ju populär innan. Men det är liksom, jag upplever ändå i samband med att du påbörjar din andra rehab. Och liksom så här, ganska tydlig med att jag ska tillbaka. Då börjar du ta fart ordentligt med att du blir liksom järnkaminen Harris. Det är där tycker jag någonstans att liksom kärleken från väldigt många supporter börjar strömma in och du börjar bli den ikonen du faktiskt är idag. Hur viktigt är det med sånt? Alltså, märkte du av sånt att alltså, supportrar?
Jag vet ju första gången när jag skadade mig när jag fick hyllning på Tele2 där mot Göteborg tror jag. När jag sjöng ganska länge och den risningen man får genom kroppen, den kärleken, den är svår att slå och det enda i mitt huvud, man vill ju motbevisa att de folk som inte tror på mig och ger tillbaka kärleken man har fått, att folk tror på mig. Och det är mitt huvud, jag ska bevisa och jag har fått kvitto på det och det känns jävligt skönt. Och den tryggheten man får både från klubben, från familjen och från fans, då behöver inte jag något mer.
Hur mycket betyder supporternas?
Men det är klart, det betyder ganska mycket oavsett. För min del kan jag prata så betyder det jävligt mycket för att jag har haft, man har ju perioder när man är bra på plan och man är sämre och när man är skadad och allt sånt och jag får ju bara positiva vibbar och då blir det inte så stora dipp, du oftast man kan stå tillbaka och ge tillbaka på något sätt till folket som bryr sig om mig.
Hur skulle du beskriva känslan när man står spelagången? Stor match och du hör att det händer mycket.
Ja, jag går in i en bubbla efter en minut så släpper allt och när det är stora matcher så vill jag bara in och man ska kalla bita folk, bara liksom hoppa över dem för att det är de matcher man lever för när det är fullt och många jugare står där och sjunger och när du har ditt namn du vill bara explodera ännu mer.
Har du sett att det finns en och annan flagga på dig också?
Ja, nu har jag sett för i slutet av säsongen. Så ja, det är häftigt. det är många i familjen som är glada när man ser det och vänner. Så, ja, det är häftig grej.
När du var helt återställd från andra knäskadan under sommaren 2017.
Ja.
Hur var det då? För då kom du tillbaka, men du fick nästan inte spela någonting. Hade du någon stor liksom, frustration över det då?
Det är såklart, men jag visste ju att, vet, att man har, oavsett om man ska säga typ att jag är inte rädd, så finns ju ändå lite i baktanke att man kan gå sönder. Så för min del var det ändå bra att jag inte spelade så mycket, att man spelar lite grann. Fast att man vill inte, man vill spela varje match. Och jag vet ju de gångerna att man fick de här minuterna, så vissa minuterna gjorde det skitbra. Och man förväntar sig att nästa match att man kan få den här chansen när det är liksom sämre motstånd. Så att man kan visa att man är med tillbaka på riktigt. Men samtidigt kan man inte ta något från coacherna heller. För att det gick ju bra från Djurgården då också. Ja. Båda spelade på kanten och gjorde poäng och gjorde det jättebra. Och det är bara att vänta på chansen och få en ny försäsong 2018. Man får en försäsong med laget. Det blir en helt annan grej.
Ja, jag menar, Mange och Ottman spelade ju på kanterna då. Östkan körde ju dem varje match.
Liksom. Ja, men de har ju fått hans förtroende. Och får du förtroende för tränare så lyfter du som spelare ännu mer. Och det är bara en vanlig grej och det är normalt. Fast att man inte kan acceptera som fotbollsspelare. Men det är ju inte så att jag grävde ner mig. Jag försökte göra ännu bättre på träningarna och försöka på de här. Om man inte får minuten att man gör det på träningar så skillnad så mycket det går att göra. Och det är väl det som gjorde att sen försäsongen gick hela vägen in bra och bara spelat 2018. Mm.
Tänker på nu när du åker mot Holle och du har haft ett par tränare. Vad är största skillnaden med att arbeta med dem?
Är de lik någon av de andra? Pelle, Öskan och alltså, Högmo?
Alla är olika på sitt sätt. Jag tycker Kim och Tolle är ju mer liksom de försöker få grupp ihop och jobba mot samma riktlinjen och samma spelidé att ingen ska falla ur i gruppen och på det här sättet är det jättebra. Det är jättetydligt hur vill vi anfalla, hur vill vi försvara, hur vill vi pressa. Det är exakt i detaljerna för varje träning, för varje match och det är väl där de är som bäst av alla de tränare som jag har haft. Oskar är ju mer, vi ska säga, i halvtid är han bäst av alla tränare för där kan han liksom gå in och liksom höja röst och säga när det är bra när det inte är bra och försöka liksom lyfta spelarna och tagga upp spelarna. Sen det finns ju olika. Pelle var ju mycket taktisk och många teorier och många bollar i korridoren och många inlägg. Så det finns ju,
passade ju dig i alla fall.
Ja,
perfekt för
har
dig.
Har man checkat där så nickar in bollen. Bara lägga bollen i boxen.
Ja, du såg ju en assist till Nyasha varje match där. 2015
ja,
i princip.
Ja, vart ju sålt till Kina sen.
Ja. Du borde få lite liksom, procent på.
Det kan man tycka.
Han har ju tjänat lite pengar.
Några år i Kina, ja. Kanske flyttat till Kina.
Räcker det med 0,5% av vad han har tjänat?
Jag tror fan det.
Byta mot all lön du har fått i Djurgården. Så.
Ja.
Plus. Men jag tänker på Harris, då, så här, är du trött på liksom, det här snacket om ålder? Liksom, fan,
Ja, men man kan inte blunda för det. Men det är klart man är lite trött. För det, ofta ska man bedöma en spelare hur man beter sig på plan. Om man är för gammal, är man för slö eller är man hinner inte med. Då får man bedöma en spelare ålder. Inte hela tiden att fråga när ska du sluta spela fotboll, hur länge du ska spela. Jag ser inget slut, jag vet inte om jag lever imorgon. Jag tänker bara leva för dagen och tacka Gud att jag har vaknat på morgonen och att alla mår bra i familjen och alla är friska. Så det är väl det som är med sen. Så länge man bidrar till den föreningen man brinner för och göra skillnad på träningarna på matcherna så kommer jag att spela. Sen när man inte gör det, då är det kanske dags att fundera på vad man ska göra. Inte bara sitta och ta plats för andra.
Du går inte och tänker så här att ett år kvar på kontraktet, du är 36 år, det här kan vara sista. Eller liksom att det blir nog 2 år till med fotboll eller ingen planering så, du bara kör.
Nej, faktiskt inte, för att det är så svårt att planera så långt fram. Det är klart det är bra att ha ambition och en plan. Jag tycker det är jättesvårt. Jag gäller att fokusera på det som jag har framför mig och de närmaste dagarna och månader Och det kontraktet jag har kvar för att göra det så bra som möjligt. Gör man bra så kommer det bara automatik. Ja. Antingen förlängning eller ja, om man vill spela vidare fotboll i en annan klubb. Så enkelt är det, men utan fotboll jag ser svårt att jag kan leva. När jag känner mig frisk.
Men du börjar inte planera vad du ska göra när fotbollen är klar?
Nej, jag vill inte. Jag tror det är många spelare som har lagt så att man börjar planera vad man ska göra i framtiden och börja plugga, göra annat och börja ta praktik. Och jag tror det lägger för mycket fokus på det. Jag vill bara fokusera på fotboll.
Har man inte börjat lägga av lite mentalt redan om man börjar planera vad man ska göra?
Ja, det tycker jag. Ja. Det är därför jag vill inte lägga mig i de banorna. Mm. Jag tror folk kommer undra varför jag öppnar en restaurang med dig. Bara ska bara lägga in man säger pengar.
Jävlar, här finns det för mycket pengar.
Nej, men jag ska bara tänkte bara investera något så att, att man har gjort något under sidan. Men det finns ju folk som kommer ta hand om det. Så
det är inte du som står och svarvar kebab där.
Jag kommer inte...
Men om man vill stötta din kebab-restaurang.
Ja, exakt. Jag tänkte säga det. Ska vi köra lite reklam? Vart slänger du upp det här sen?
Nej, planen är att det blir i sommar i januari. I juni. Första planen är att vi ska öppna i Skärholmen.
Vad kommer det heta?
Det heter German Donner. Det är så här en franchise från Tyskland som är jättepopulärt i Tyskland och Storbritannien.
Hade du bara kört Radetina till Döner, då hade du kunnat.
Men det är min vän som har hela licensen för hela Skandinavien som jag och Astrid ska tillsammans öppna. Och han har redan själv som äger 7 stycken i Sverige, tror jag. 7 eller 9, jag kommer inte ihåg exakt. Som ingen finns i Stockholm, så det är väl det som är tanken.
Spännande. Men då får man komma med ett önskemål då, även om du inte vill prata framtiden. Jag tror det är många som skulle vilja se dig inom Djurgården på något sätt. Känns liksom som skulle du vilja jobba med fotboll i framtiden då, även om du inte är aktiv som spelare? Eller?
Alltså, det är ju gott. Det är ju både och.
Tränar du inte dina barns lag eller något sånt där?
Nej, min son tränar med Djurgården.
Men du är där och hjälper till ibland, va?
Nej, jag bara tittar på träningen. De är faktiskt jätteduktiga, de två som tränar dem, så behöver inte lägga mig in det. Bara står och tittar och är nöjd hur de coachar. Så det är klart, det har funnits tanke att försöka få en roll i Djurgården, men allt beror på vad som blir. Ja, om det passar mig och familjen.
Först och främst ska du spela fotboll i Djurgården.
Precis. Sen de andra, det får vi ta då.
Vi nämnde snacka lite om tränarna nyss. Hade du något tränare? Alltså vi pratade med Nikos om hur ledarstilarna skiljer sig i Grekland mot Sverige. Han sa att det var en ganska stor skillnad. Är samma kontra Serbien kontra Sverige? Eller?
Ja, det kan man lugnt säga. Du får inte så mycket innan träningen. Vad du ska göra, hur du ska göra. Det är bara komma dit och du ska vara ombytt. Och sen... Då är en sak i taget på plan, så det är inte jätteplanerat, om man säger så.
Mycket passion och inte så planerat.
Precis.
Precis som i...
Precis.
Känns det inte som, alltså nu kanske jag raljerar totalt, men så även inom handboll som är ganska tekniskt, där det finns ju en sjuk individuell liksom kompetens hos varje spelare, men det är som att ingen bara lyfter blicken och tar, men ska vi göra det här organiserat, då kommer det bli riktigt bra. Även du har Kroatien som är riktigt bra handbollsnation. Serbien kommer ju också mycket på dam och även här sidan är på gång. Basketen. Men det känns lite som att det är överlag fotboll också. Det finns många individer som är bra. Men det är inte alltid laget.
Precis. Och det kommer man tillbaka till den här korrupt grejen. Det är väl det som gör att fotbollen blir skadad. Tyvärr.
Och det verkar ju inte ta slut. Alltså, nu säger jag inte specifikt Serbien.
Nu Serbien har kommit med till VM och de har aldrig spelat så här på senaste, jag vet inte, minns inte så här liksom som ett lag, fast att de har många stjärnor, att alla går i samma håll och spelar fotboll och det ser jättebra ut och vill spela för sitt land. Innan det var liksom, det känns som att det, vissa kommer där, jag vet inte hur de kommer dit, och det är väl det som är problemet när man är säker på sanningen, typ. Det blir ju så här säkert för spelarna, vad gör han här? Mm. Varför är inte han den där som är med mig och andra lag? Alltså jag tror det är bara för det är lite korrupt.
Mm. Varför är vi inte, alltså om vi är så bra i Sverige på planering och träning, varför är vi inte bättre på fotboll än till exempel?
Det vet jag inte.
Vad tycker du saknas i svenska ledar, liksom, träning och ledarstil och sånt där?
Det är jättesvårt att jämföra och se. Hade man vetat det, hade man gått in och ändrat det. Men jag tycker i Sverige allmänt, många fotbollsspelare lämnar Sverige för tidigt. Mm. Och det kan bero på, det känns dumt att säga det, men hur mycket man tjänar i Sverige, vad är det för skatt och sånt som de som bor i Sverige, som spelar i Sverige. De lockas ju med pengar. Man vill ju ta den chansen man får i livet av en klubb, och det är många spelare som kommer tillbaka efter tre år som inte har lyckats, som går dit som 15 eller 17 eller som 18.
De börjar ju ofta sen spela division 1 typ då, de som kommer tillbaks. De har ju sällan
tagit. Jag förstår ju de spelarna som är 15 som går till Arsenal eller Chelsea, ja, eller någon annan akademi och får en ännu bättre akademi i sig. Men samtidigt ibland är det bättre att spela A-lags fotboll, kanske i Allsvenskan eller Superettan, som 16-17 år, så får du de här stora matcherna in i benen och blir lite liksom smartare på de här större banor, om man ska säga det.
Men snittåldern i svensk, alltså en debutant i Allsvenskan, är rätt hög. Den är typ 24 år. Är det inte liksom svårt att få en chans i A-lagen i Sverige om man är ung och duktig? Det är många som tycker det också.
Ja, men problemet är det, jag som säger, många har gått så tidigt så utan att spara, så är det fått en halv säsong i Allsvenskan och bara blivit såld. Mm. Och då är det ju bättre, nu ska jag inte stå här och säga vad de ska göra, men då är det bättre att få spela 2 år i Allsvenskan. Och få den här tryggheten genom fotboll och kunna prestera på de här. För du spelar ju Allsvenskan, kan du komma ändå ut i Europa och spela en match och bli ännu starkare och sen gå. Än att flyttas och du är inte beredd att flytta till en klubb som du anses inte som startspelare.
Har du sagt det här till Hjalmar? Lugn Hjalmar, ta något år till.
Men han har ju sin bror, så det behöver inte jag.
Hans bror stack ju när han var 17.
Ja, men Juventus. Det är ju sällan som folk blir, alltså, ja, som Ekdal, att blir där vart han är. Det är inte många, de kan räkna på fingrarna.
Sen har ju Jan Andersson, vår förbundskapten, han har visat att man får spela i landslaget även fast man spelar i Sverige. Så var det inte förut.
Kolla Mange,
man var nästan
kolla
tvungen att vara proffs. Jan Andersson, han struntar ju gammal då, han struntar om du spelar i Sverige eller utomlands. Är du tillräckligt bra så kommer du med i landslaget. Punkt slut.
Mm. Tänkte på det här, Harris. Vad tycker du är den största utvecklingen inom Djurgården under din tid här hittills? Organisation och rubbet.
Det största är att man inte har så stor omsättning på spelarna. Jag tror jag har spelat med 100 spelare sedan jag kom till Djurgården. Första 3 åren var vi bara in och ut spelarna. Och då kunde inte du få ihop det. Alltså som ett lag att spela. Och när man får upp den här grunden och behåller spelare, okej, okay, det är klart man ska sälja spelare och få in spelare. Men om man inte får för många som lämnar och för många som kommer nya, du kan du ändå fortfarande bygga. Fast om det är 3, 4 eller 5 spelare kan du fortfarande bygga. Men när det blir så här 10-11 ut, 10-11 in, nya, då är det svårt. Det kan du lyckas ett år, men du kan inte lyckas varje år.
För det har ju ändå så här, nu, alltså förra fönstret så kom det ganska mycket nytt.
Det var det första året sedan 2016 tror jag det blev sån stor omsättning.
Men kan du också säga, för det ser ju bra ut, det såg ju bra ut förra året, det ser bra ut nu, tidigt har vi sagt nu på träningar. Är det för att grunden sitter?
Det är ju det, att grunden sitter och den är inte så svår att följa. Och de som man har tagit in så har liksom varit jävligt proffsiga och ganska lätt att få in i sig det här spelsättet vi ska spela. Så du är lättare att bygga, men hade varit helt annorlunda om det hade lämnat 10 spelare och 10 fått in och sen bytt tränare. Då hade det sett för jävligt ut.
Vem i laget lär du dig mest utav? Alltså vem är så här, blir du imponerad av att du fortfarande kan lära dig grejer utav?
Men jag lär mig mest väl av tränarna. Hur de är villiga liksom, och att folk ska utveckla för varje träning och i varje så här små detaljer, när man ska vända höger fot, när man ska vända vänster fot och sådana grejer. Det lär man sig mest. Sen spelarna, du tänker inte på dem.
Men många säger att Schiller är väldigt viktig som ledare i laget. Utifrån så framstår han ganska liksom tystlåten, tillbakadragen. Varför är han en så viktig? Vad är det han gör som gör att han är så duktig?
Nej, men alltså Schiller hade ju en... förra året. Om man tar förra året. Hade ju sån...
Rasmus Schiller alltså.
Ja, jag tror du sa Schiller.
Jag tror också du sa Schiller.
Jag tror också du sa Schiller. Men, ja. Men han är inte tillslåten som... Ja, det låter så, men han är ju med bidrar när vi har snack med tränarna, när vi gör genomgångar och pratar och styr på plan och sånt. Och erfaren spelare har spelat i landslaget i Finland och har spelat mästerskap, så det är klart han bidrar med ganska mycket. Och han bidrar, jag tror han bidrar, det är först och främst att spela lite på något, att han bidrar med tryggheten. Han är alltid på rätt plats när man när dimper andra bollar och vinner ganska mycket andra bollar och fördelar dem och vi kommer ut och vi kan kontra. Så det, det han är både trygghet både för försvararna och för anfallarna, för att vi vet att han ligger där och fiskar och läser spelet.
Följer du typ så här silly season när du ser att Viktor Edvardsen ryktas till Djurgården och sitter och tänker oh shit, det vore grymt liksom?
Eller? Nej, men alltså det är klart man läser ju, men att följer inte, men man läser något som har många ting jag har skrivit, då kan man ställa en fråga till Bosse, är det något där? Finns det något där? Mm. Ja, ibland svarar han, ibland, det är inte ofta man får veta sanningen, men sen
nej, det är omöjligt ibland.
Nej, men sen är det ju oftast blir ju så här. Har alla ting har skrivit 2-3 gånger med en och samma spel, då vet man att någon har liksom, ja, slängt ut och det har kommit ut. Så då vet man att han är liksom nästan klart.
Jag tänkte på, vet du, om du får vara din största kritiker, vad tycker du att du behöver gnugga på i detaljerna? Vad behöver du bli bättre på?
Ja, du. Göra mer poäng och vara lite mer egoistisk i sista tredjedelen och inte försöka alltid spela lagkamrat i en bra chans. Men det kan man inte ta bort från mig. Det har alltid spelat så. Men det är väl de detaljerna. Sen, ja, man kan alltid utveckla många, många grejer för varje år fast att man är 36.
Jag gillar ditt temperament också. Jag vill se mer av det. Släpp skit i konsekvenserna. Kör.
Ja, jag vet. Men det säger tränaren också att man ska, ja, skjuta och försöka vara alltid inne i boxen. Fick ha nu... blivit bättre på det faktiskt under Kim och talat. Jag tar mig in i boxen oftare och är inte sen i anfall.
Föredrar att spela från höger eller vänster?
Alltså nu har jag kommit in bra som vänster senaste 2 år under Kim och talat. Så jag bara känner mig trygg där. Men,
när det var 4-4-2 då kändes det ju mer som en klassisk höger.
Ja, men det är ju därför att jag har spelat ganska mycket höger. Du har man trygghet, du kan man där utan till. Hur länge man ska flytta in och allt sånt. När man på fel sidan kan du liksom man fundera lite och tills inte man känner sig att man är trygg, då bör man inte tänka så mycket. Då är jag liksom bara ut och kör. Det hade jag på höger. Det hade jag inte på vänster. Och nu har jag liksom kommit in i det, så har jag på båda sidor. Så nu spelar det nästan ingen roll vart jag spelar.
Och ni till högerback?
Nej, det är jag där uppe. Men jag gör ju det för laget.
Ja, men jag tänker på den biten. Hur var det att få kliva ner där?
Alltså det är lite kul. Man har ju ganska mycket boll. Mer än vad man som hittar. Men samtidigt man har inte så mycket träning, man har inte så mycket erfarenhet och som förra året vi låg i toppen och man vill inte göra misstag när man är i backlinjen och det finns några små bitar som kanske inte folk tänker när man kanske är bra i spelet, men det finns, man måste tänka på har han flyttat över tillräckligt mycket när folk anfaller. Och sådana så här små bitar när man ska gå upp i press, när man ska falla. Allt sånt som man inte kanske lägger lite märke. Och där tycker jag att det var svårt att göra bedömning i mina ögon, min position. För att jag är van att liksom pressa och pressa och pressa. Och jag kan ju liksom göra dålig press. Bli bortgjord. Men när högerback gör det där så blir det oftast farligt.
Vi var lite förvånade att när du flyttade till högerback, då trodde vi, man tänkte ju enkelt att offensiven kommer att vara jättebra, men kanske lite sämre bakåt. Vi tyckte din offensiv försvann ganska mycket när du var högerback också. Var det för att du liksom inte vågade gå fram?
Men jag tror det kan bero på att man vill vara säker. Man vill inte, man vill vara alltid på plats. Och det är väl att man kunde inte släppa handbromsen. Jag tror enda matchen jag släppte handbromsen som högerback, det var ju mot Valberg.
Mm.
Det var den enda matchen jag tror jag släppte handbroms och liksom bara körde på och var med ganska mycket innan var liksom mer dragen.
Men spelar du hellre högerbacken sitter på bänken?
Jag spelar hellre högerbacken, man vill alltid spela fotboll.
Tycker att vi har fått med ganska mycket, eller
hur? Vem bor du med på resan här?
Curtis. Min roomies har lämnat mig.
Ja.
Han är så jävla skön, Curtis.
Det är, ja,
så...
han är jätteskön. Jag fick ju välja, för att Emir lämnar ju nu efter säsongen, så jag fick välja vem jag ska bo med.
Hur är det att bo med Curtis?
Nej, alltså vi umgås ganska mycket. Vi spelar ju ganska mycket kort, jag och han. Många, förut var det Emir, Aslak, Ring. Men många av dem har lämnat. Så ja, Kalle nu också. Så, ja, många bor med Kalle, så... Så
alltså, Curtis känns som han är överallt, han hela tiden.
Han är skön. Honom har du inte tråkigt med.
Har du många kompisar, alltså så här, som har lämnat Djurgården som du fortfarande har god kontakt med?
Jag har faktiskt många. Karim har jag hört med nästan varje vecka. Jag kan inte säga. Han är inte bra på att höra av sig, men när han får lite kritik om mig så brukar han höra av sig. Jag hörs med honom ibland med... Till och med Amartey, som jag spelade kanske en säsong, så kan vi ibland skriva till varandra på Instagram, och Omar Colli. Ja, det är ganska många av de här som till och med som lämnar tidigt, Falsetas, och är många, verkligen många. Och det är väl det som är bäst, att man får vänner för livet.
Vi säger tack, Harry, så hoppas på att du lirar några år till. Aha. Så länge som du vill.
Tack.
Ha det bra.
Samma. Hej.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.